Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Vänder bort två Hammarby-spelare.
Zeidan får in den på ett bra sätt och ett riktigt vackert mål. När Christian Kouakou gör 1-0 för Sirius här i den 28:e minuten.
Right, och då har man tre stycken blåklädda i straffområdet. Och bollen går bort mot Kouakou som nickar in 2-1 för Sirius.
Christian Kouakou har minst sagt haft en brokig väg till att etablera sig i Allsvenskan. Från att vara en hypad supertalang som debuterade som rekordung för AIK i Allsvenskan till att några år senare sitta och deppa i ett omklädningsrum i Nyköping med ena foten i Division 2. Anfallarens väg tillbaka till den allsvenska skyttetoppen är imponerande. Drygt 5 år efter deppet i omklädningsrummet gör han succé i Sirius med 12 allsvenska mål i fjol och inledde årets säsong med att avgöra hemma mot GIF Sundsvall. I podden pratar vi om vägen tillbaka för Christian Kouakou och varför det har lossnat för honom just i Sirius.
Man liksom pushar och inte snackar så mycket om vad man har gjort tidigare, utan de ser oftast potentialen igen och vad man har gjort bra. Och det pushar en framåt och sen får man den här stabiliteten. Man får spela och liksom man får misslyckas någon gång här och där.
Men Christian Kouakou gjorde comeback i Allsvenskan innan han kom till Sirius, och det är IFK Göteborg. Men halvåret i klubben blev inte som han hade tänkt sig, utan det präglades av att han och hans familj fick utstå hot och hat efter ett självmål mot Kalmar FF.
Även fast det bara var några individer så såg jag det som alla supportrar. Och det påverkade väldigt mycket under den här perioden, och när vi gick på ledighet så kände jag själv när jag kom hem till Stockholm att jag vill inte gå tillbaka.
Och vi diskuterar även hur det var att börja träna med AIKs A-lag redan som 14-åring och bli en del av truppen som 15-åring. Och där Kouakou sedan valde att lämna AIK trots att han blev erbjuden ett nytt kontrakt.
Så de hade väl planen om min utveckling när jag var 18 år och framåt. Och sen så var det mitt beslut att lämna.
Men podden är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om hans dröm om att någon gång flytta utomlands och spela. Om raset från Allsvenskan till Division 1 med BP. Hur han ser på sig själv och Sirius den här säsongen. Om varför han nobbade ett bud från Twente. Om hur det är när allt plötsligt bara stämmer. Om Martin Mutombas betydelse för honom. Om tiden i ungdomslandslaget och tv-serien Blågula drömmar. Samt om hur det kändes han äntligen hade lyckats kriga sig tillbaka till Allsvenskan. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
26. Fyller år. Bor i Stockholm.
Familj?
Familj. Jag har min flickvän, mamma, pappa, syster.
Utbildning?
Utbildning. Jag gick aldrig klart gymnasiet, så första året där.
Lön?
Det håller jag för mig själv.
Vad kör du?
Jag kör en Audi.
Vad läser du?
Läser sällan, med Bibeln.
Vad tittar du på?
Mycket serier.
Vad lyssnar du på?
Afrobeat.
Vad spelar du på?
PS5 COD.
För de som inte vet vad COD är.
Ja, Call of Duty.
Vilken är den främsta merit du har som fotbollsspelare?
Det är väl kanske 12 mål allsvenskan, skulle jag säga.
Vad skulle du klassa som den största upplevelse du har haft som fotbollsspelare?
Att få vara med i svenska ungdomslandslaget.
Vilken regel vill du ändra på?
Jag skulle vilja ändra på hans regeln.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Milan. Jag såg dem vinna Champions League 2003.
Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig?
Typ, du kom ingenstans.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Det skulle vara Quagliarella.
Vilken är den tuffaste motståndare du stött på?
Svårt att säga. Jag har ingen speciell.
Vem hade du som idol när du var liten?
Ronaldo, fenomeno.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Avslut och sprint.
Om du ser en annan anfallare eller annan spelare, kan det vara någon egenskap du blir avundsjuk på och gärna vill ha?
Inte avundsjuk just, men jag kollar mycket på Benzema. Hans rörelsemönster, det gillar jag och försöker utveckla.
Om du skulle tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det?
Skådis.
Vilken är din största extravagans när du vill lyxa till det?
Uff. Svårt att säga. Jag vet inte.
Hur är du som bilförare?
Jag skulle säga att jag är den bästa, men jag tror inte att de som sitter med mig håller med.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
Samhällskunskap.
Vad gör dig rädd?
Döden.
När var du riktigt lycklig senast?
Igår.
Allsvensk premiär, du gjorde mål direkt. Hur är känslan när du tar vid från förra säsongen?
Otroligt skönt att komma igång på det här sättet. Först och främst att vi tog de här 3 poängen. Men också att man fick göra mål och var igång med det.
Du har ju även gjort mål i Svenska cupen och i träningsmatchen. Precis. Du har bara rasslat in mål. Vad är det som stämmer i Sirius?
Harmonin skulle jag säga. Jag pratar mycket med materialaren, Gert. Jag brukar vara inne i hans rum så här, typ lite innan match, och man ser på han lite att han är lite nervös och man pratar lite om annat än bara fotboll. Och han sa det, han nämnde det, att fan, du är alltid glad. Och det är någonstans, det är väl det som jag skulle säga är grejen i Sirius. Jag är oftast glad. Såklart man kan ha lite dåliga och sämre dagar såklart, men jag är väldigt harmonisk och glad över att vara här och trivs väldigt bra med mina lagkamrater, och det har jag fått ut på plan också.
Ja, du gjorde ju 12 mål i allsvenskan, ytterligare något i kuppen förra året. Tar vi det detta året. Går det ändå att förklara vad det är som gör? Jag menar, du har haft en lång karriär och gått upp och ner. Går det ändå att förklara när allting stämmer, när målen sitter där?
Nej, men jag tror nog att det är när man, jag tror nästan alla som har haft det här flowet och varit i den här zonen ändå känner att man väl är där, så är det nog att man inte tänker så mycket. Och det är väl det jag... men jag bara kör på. Jag tänker inte så mycket. Jag tar dag för dag och ser nya möjligheter och bara njuter av liksom dagen och träningen och nästa match. Och jag tänker inte så mycket. Liksom dagen innan match, det är liksom man umgås med vänner och familj, kan gå och spela typ shuffleboard eller gå på bio och inte ens tänka på att det är matchdagen efter. Så kommer man till matchen och bara är helt avslappnad.
Vad har du utvecklat som anfallare? Du har gjort mycket mål i Division 1 och du har gjort mål i Superettan, men nu är du ju ändå liksom ett snöp upp. Vad är det du har utvecklat som anfallare?
En sak är väl försvarsspelet. Att jag är mycket mer delaktig i hur vi ska försvara oss. Man kanske inte ser det så mycket på planen, men när man kollar i detalj så har jag utvecklat det området. Jag är mer delaktig i spelet, även fast jag är en liksom straffområdesspelare. Så jag kan komma ner och kombinera, gå ut på en kant och så. Och sen så har jag väl utvecklat precisionen och att göra mål. Liksom. Att det inte krävs så mycket chanser innan jag gör mål.
Att nöta på avslut, hur Det låter lite tråkigt ja. På något sätt, men vad ger det?
Det är väldigt mycket. Det är någonting vi har jobbat på väldigt mycket här. Att, visst, det kan vara kul att vara med i så här possession-spel och leka lite och vinna med något lag och så. Men det kan vara så i vissa träningar att jag kliver undan där och bara nöter enkla avslut. Och som du säger, det låter väldigt enkelt och det kan se väldigt enkelt ut. Men den känslan att bara göra mål och få den känslan, det ger väldigt mycket när man kommer in i match. Att man bara sätter dit den. Och det är sånt man tränar på. Och man brukar ju säga det man tränar på blir man ju bättre på. Så.
Hur mycket slipar du på högran respektive vänstran och på huvudavslut?
Väldigt mycket. Dels under förra året jobbade jag mycket med det jag redan var bra på. Och det får man inte heller glömma. Men en del vänster också har blivit mycket och även huvudspelet. Vilket jag inte alls var särskilt bra på de tidigare åren. Men jag har gjort en hel del huvudmål och det av träningen.
Det är ju 15-16 månader sedan du valde att gå till Uppsala-klubben ja. Sirius. Vad var det som gjorde att du kände att det verkade rätt för dig? Du kom ju då från ett halvår i Blåvitt.
Yes, yes. Klubben som helhet. Att det kändes som att det var liksom en ny energi. Det var en ny tränare och det var spelare som jag kände till. Och jag valde också att flytta hem till Stockholm, vilket var närmare. Och känna den tryggheten. Och sen så fick jag ju det förtroendet att jag skulle vara lagets nya, vilket jag behövde där och då. Och sen så bara, det kändes som att det klickade.
Ofta brukar man ju säga att man inte gillar i Sirius de som pendlar till Stockholm. Exakt. Hur har du fått tillåtelse till det? De gillar ju att folk stannar i Uppsala.
Ja, ja. Nej, men det har väl varit lite, det var lite snack där i början, men... Det löste sig. Jag hade redan löst med boende och lägenhet, jag och min flickvän, innan jag skrev på för Sirius. Och sen så är jag en kille som gillar att stanna kvar ganska länge. Kom hit rätt tidigt och är kvar och käkar lunch med grabbarna. Och så jag hänger väldigt mycket i Uppsala, fast jag bor i Stockholm, så det har inte varit något problem.
Ni är ju ett gäng. Tidigare var det till exempel Stefano Vecchia, nu är det ju Seidan och flera andra som... På något sätt kommer till Sirius, kanske har haft lite stökigt och så får ni ordning på karriären och tar ny fart. Vad är det i miljön här på studenterna som gör att man känner den tryggheten?
Men det är tron tror jag. Alltså från hela ledningen och från tränarteamet att man liksom pushar och inte snackar så mycket om vad man har gjort tidigare utan... De ser oftast potentialen igen och vad man har gjort bra. Och det pushar en framåt. Och sen får man den här stabiliteten. Man får spela och liksom man får misslyckas någon gång här och där. Och ändå få liksom chansen och pushen att göra det du är bra på. Så jag tror ändå att den här lugna miljön har gjort att spelare som Zeidan och Stefano Vecchia har kunnat lyfta igen.
Du som ju tillhör IFK Göteborg, tillhör AIK, vet ju trycket att spela för en storklubb. Hur är det då att spela för Sirius där det är mindre tryck, mindre uppmärksamhet?
Nej, men det är klart det är en skillnad. Storklubbarna har ju såklart en stor supporterskara där det är mycket tryck från fansen speciellt. Men det är väl tryck här också. Det är liksom det är hela Uppsalas lag och många kommer hit och kollar och det är liksom... Man spelar ju för staden liksom. Så det är en,
fast det mediala trycket är ju inte, går ju inte att jämföra.
Nej, såklart inte. Det går inte. Så det är också, det tror jag också skapar en viss... det blir lite lugnare här kanske. När det går lite tyngre som sagt. Man kanske tar den pressen från fansen att sluta så högt upp som möjligt som de här storklubbarna har. Så det är klart att det är skillnad. Det är det.
Är det också så att man ibland när det går bra i en storklubb så kanske man får iväg?
Precis.
Är det mer lugnt här? Även om du gör 12 mål så är det inte värsta håsen kring dig, eller?
Nej. Alltså det stämmer. Och det tycker jag också är någonting bra. Att det blir inte sån här jättehype heller när det går bra, som du säger. Och, det känns liksom bra på det sättet också. Att... man är här och det går inte lika tungt när man förlorar. Och det blir inte så här jättemycket hype när det väl går jättebra också.
När du bytte klubb så hade ju du varit i tillhört elitfotbollen på olika sätt i 10 år. Kollade du med lite gamla spelare eller med spelare som var här i Sirius? Ja. Vad är det för en klubb? Hur funkar det? Hur gick du tillväga?
Jag visste om jag har kollat Sirius mycket i och med att jag känner till Stefan Vecchia. Så jag har haft koll på laget. Även Sam Lundholm som jag spelar med i ungdomsåren. Så det är klart att man har haft kontakten och alltid liksom följt dem och snackat lite om hur det är i klubben och så. Så ja, jag har haft bra koll på dem.
I Aftonbladet tidigare i våras gick du ut och sa att du ska vinna skytteligan. Du sätter lite tryck på dig själv. Hur resonerar du när du gör ett sånt utspel?
Nej, men det var ju, alltså grejen med den intervjun var ju att jag fick frågan, vem tror du vinner skytteligan? Och det skulle låta lite dumt om jag liksom nämner andra spelare, känner jag, där och då. Och i mitt huvud, vilket jag bara tänker på, mig själv. Så vet jag om att det finns bra spelare som mycket möjligt kan vinna skytteligan. Men där och då så svarar jag bara att jag tänker på mig själv och det är jag som vill vinna det.
Vad talar för att du i höst står som vinnare av skytteligan?
Nej, men det är att vi som lag gör en bra prestation. För jag är ju ingenting utan mina lagkamrater. Och att jag håller mig skadefri och får spela de matcherna som spelas och bli uttagen. Och sen så bara fortsätta fokusera. Och jag vet att jag har gjort 12 och försöker göra lite mer.
Hur ofta lockas man att söka avslut istället för en passning? För jag menar, nu säger du det alla säger. Jag är inget utan mina lagkamrater. Samtidigt, ibland måste man ju vara egoist som anfallare. Hur resonerar du kommer i läge?
Nej, men mina lagkamrater har väldigt stor tro på mig. Och är jag i straffområdet såklart att jag är en forward och jag kommer ju söka avslut. Men har jag blicken och ser att en lagkamrat har större chans att göra mål såklart jag passar. Men i straffområdet så är jag väldigt hungrig av att göra mål och det är målet jag söker.
Sirius har ju också blivit en klubb där en del spelare då startar om sina karriärer. Ja. Vi har Elias Andersson som hamnade i Djurgården, Hjalmar Ekdal, ja. Stefano Vecchia är nu i Rosenborg. Ja. Hur resonerar du kring din framtid?
Nej, men som sagt, jag tänker inte för långt framåt utan jag tänker mycket här och nu. Och jag har kommit till en väldigt trygg plats och Sirius där jag trivs väldigt bra under den här tiden jag har varit här. Men det är klart att man kollar på andra också vilken utveckling de har haft när de har varit här och vart de är idag. Så det är klart det är någonting som lockar.
Vad lockar?
Nej, men att ta nästa steg såklart.
Vad skulle nästa steg vara konkret?
Utomlands är en dröm för mig som jag har velat väldigt länge. Och det känner jag lockar väldigt mycket efter Sirius.
Du har ju kontrakt till och med 2023. Ja. Vilket intresse fanns det i vintras för dig?
Nej, men det fanns lite små intressen. Både i Sverige och utomlands. Det fanns det. Och sen så blev det ingenting. Jag var kvar och var inställd på att vara kvar också. Sen
hur resonerade du när de här små intressena kom?
Inte så mycket. Alltså, du vet, man har hört det några gånger och så, intressen och så. Jag går inte igång på det så mycket med intressen. När det kommer konkret och kanske klubben kommer till dig och pratar då får man väl ta ställning till det lite mer.
Hur väger du att ta ett kliv upp sportsligt och storleksmässigt i Sverige kontra att kliva utomlands?
Nej, men utomlands hade jag nog valt. Det hade jag.
Vilket snack har du med Ola Andersson, vd:n för Sirius? Yes. Jag menar, de är ju också, inser ju sin plats i näringskedjan och kanske vill sälja för rätt pris. Vilket snack har ni?
Nej, inget snack. De tar väl det med min agent. När vi pratar här så är det mycket bara fotboll, form och hur jag mår och sånt. Sånt snack har inte vi haft mellan mig och Ola. Ingenting sånt.
Det är ju så att du är inte gammal, men i den här fotbollsbranschen precis. Så blir det ju ändå så att man vill ha unga talanger. Ja. Det är ju över 10 år sedan du debuterade, för vi är så väldigt ungt. Yes. Vilken stress känner du att komma iväg och uppfylla drömmen om att spela i utlandet?
Ingen stress alls. Jag, som sagt, jag har kontrakt till nästa år och jag är i Sirius här och jag trivs väldigt, väldigt bra och vill ta klubben framåt. Och göra en väldigt bra säsong med klubben och för mig själv också. Så den stressen känner jag inte. Sen förstår jag såklart, jag fyller 27 om ett par veckor. Och det är klart att man någon gång vill ta det här steget. Och man vet ju, som du säger, att klubbar oftast värvar unga spelare. Och inte så många i min ålder, men jag känner ingen stress alls.
Hur noga är du med kost, sömn, den typen av saker?
Väldigt noggrann. Det kan du nog fråga alla i laget. Väldigt noggrann med det. Jag tycker det är en sak som är viktig och som jag har lärt mig med åren. Som har hjälpt mig väldigt mycket.
Vad betyder det konkret?
Nej, men det betyder att man känner sig fräsch. Man liksom... Man tänker på sin återhämtning för att kunna prestera på topp. Komma till träningen fräsch. Det är lätt att man, kanske om man har gjort ett mål, kommer in dagen efter eller dagen efter man ska börja träna. Att man kanske känner sig lite bekväm och du vet, man kanske tar den där pizzan. För man känner att man är på topp liksom. Men det har jag lärt mig, att man ska alltid vara förberedd och fokuserad och ta liksom varje träning som match. Så det har jag gjort.
Och du skippar pizza och liknande?
Ja, ja, vi brukar få pizza direkt efter match. Det är någonting jag har valt att skippa. Käkar ofta hemma. Där min flickvän är väldigt bra på att laga mat och se till att jag får bra mat.
Tittar man tillbaka så var ju du ett ung talang. Slog igenom i AIK. Gjorde debut redan 2011. Och var ju med i landslaget många år där i 15 upp till, till 19. Yes. Och jag menar, tittar man på listan, det är Jesper Karlström, Arpe Seneli, Kristoffer Olsson, bröderna Gustafsson, Tankovic, Melka Hallberg. Många som har tagit iväg och klivit iväg. Vad känner du när du ser de namnen och att du har tagit den här lite längre vägen?
Nej, men jag är ju jätteglad för deras skull och många av dem har jag kontakt med än idag. Och det är klart, alla tar sina vägar, men det ger också en motivation och man vet om att liksom, kan de ta det steget så kan man själv också göra det. Så jag ser det inte på något annat sätt än att det bara ger mig en extra boost och ser dem där och att jag själv också någon dag vill ta mig dit.
Finns även landslaget i bakhuvudet? Jag menar, du har ju rötterna i Elfenbenskusten, skulle kunna spela för dem. Yes. Tufft landslag att spela för, samma som för Sverige får man ju säga i dagsläget. Yeah. Eller är det inget du har i tankarna alls?
Nej, det är klart att man såklart hade velat representera sitt landslag och man följer ju Sverige och Elfenbenskusten i landslagsfotbollen, men det är svårt att tänka på det just nu så, utan man försöker bara göra sitt bästa här i Sirius och så får man se om men förbundskaptenerna och de runt omkring har ögonen på en, men utöver att jag följer landslaget och de spelarna som är där så har jag ingen tanke på det.
Hur var det när man var yngre och kanske inte man var med i landslaget årgång efter eller år efter år? Tog man för givet att det bara skulle fortsätta?
Ja, men lite så. Man var ju ung. Man var liksom 15-16 år och livet var på topp. Man var i sin klubb och spelade hela tiden och sen så var man i landslag och i början såklart var det nervöst, men sen när man blev uttagen så många gånger så tänkte man jag kommer bli uttagen. Men sen när man blev runt 18-19 år så var det lite mer så här, spelar du i ditt klubblag, då kommer du bli uttagen i landslaget. Och då var jag i den perioden där jag inte spelade så mycket i klubblaget och inte blev uttagen. Och då slog det mig att okej, det kanske inte är så här att jag alltid kommer bli uttagen, utan nu måste jag spela för att förtjäna min plats. Så det är klart att i unga åldrar så tog man det lite för givet, men sen så var det nog bra att få den här smällen så att man verkligen vet vart man är någonstans och att man måste förtjäna sin plats.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment.
Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
AIK som förlorade mot Gävle i våras är rejält revanschugna. Och 12 minuter in i andra så gör Robert Åhman Persson 1-0 för AIK. Matchen den slutar 3-0. AIKs femte raka seger.
Skön seger. Skönt för laget och för alla fans. Det var liksom skönt.
Som sagt, gjorde ju du allsvensk debut för AIK 2011. Du var yngst någonsin när du kom i klubbens historia när du kom in mot Gävle. Yeah. Hur var det?
Nej, det var en dröm. Det var inget jag hade tänkt på ens eller förväntat mig. Och liksom jag kom till samlingen för att men jag var med i truppen för att vi hade lite små skador, kanske någon avstängning, och jag var bara med i truppen helt enkelt. Och det var bara kul för mig att hänga med till Gävle i bussen där och se hur alla förberedde sig och fansen som var med och så. Men sen så blev jag tillkallad och ta på mig matchtröjan och spela. Och efter den debuten, det var en dröm som gick upp för sig. Jag var 16 år och fick spela allsvenskan. Det är nog en dröm för alla.
Du började ju träna med A-laget redan när du var 14. Du blev uppflyttad i A-truppen som 15-åring. Då sa Andreas Alm, vi flyttar inte upp en 15-åring. Vi flyttar upp Christian Kouakou. Yes. Hur var det att liksom komma upp i den unga åldern och på något sätt bli en del av... Jag menar, du hade ju varit bollkallad ett par år tidigare.
Ja, precis. Det var... Varje dag var liksom som en dröm. Det var ju som du säger, jag var bollkalle och jag såg de här spelarna. Det var liksom de jag hade kastat bollar till. Och kort därefter så delade vi omklädningsrum och tränade varje träning. Och såg dem varje dag. Så det är klart att det var inspirerande och det var väldigt kul så. Men jag fick snabbt liksom anpassa mig och liksom känna och veta om att jag är en del av laget. Det är inte bara massa storspelare och... gå dit och liksom ha kul, utan jag var där för att ta min plats även fast jag var ung, så man fick väl anpassa sig och liksom komma till sin rätta med träningar och allting, även fast det var svårt, så kom det med tiden och det blev bara bättre och bättre.
Vem tog hand om dig?
Jag skulle säga det var Martin Mutumba direkt, tog hand om mig. Vi satt väldigt nära varandra. Så han hjälpte mig med det mesta. Och kort därefter blev ju också Robin Quaison uppflyttad. Och vi är från samma område. Så vi åkte i träningar tillsammans och umgicks varje dag. Så det var liksom att man hittade med sitt unga gäng med Martin Mutumba i spetsen.
Vad betyder Mutumba?
Han betyder väldigt mycket. Det är en grabb från förorten som jag själv. Och man fick se honom vinna SM-guld där och liksom hans karaktär och allting. Han betyder väldigt mycket för mig. Det är han,
just det här man pratar om blå linjen och liknande. Vad betyder han som vägvisare för er?
Att det är möjligt. Det är väl det. Det är möjligt att komma från blå linjen och ändå spela allsvenskan. Och som han dominerar allsvenskan också. Och det gav ju en motivation att han kan, jag kan också. Och man ville bara pusha sig själv och liksom lyckas och göra det han har gjort och vinna SM-guld. Så det var liksom en stor motivation att se honom spela.
Hur var AIK som klubb att komma in i det läget?
AIK som klubb, jag är uppväxt och har haft mina ungdomsår där. Och det har alltid varit liksom... AIK mot resten typ, så det var väl den approachen man hade sen ungdomsåren. Sen har man alltid vetat om att det är liksom en stor klubb, men annars så tänkte jag inte så mycket där och då att jag liksom tillhörde AIK för jag har liksom varit där under hela mina ungdomsår. Så det var liksom inget alltså, speciellt på det sättet.
När du var ung talang och fick spela så tidigt, i alla fall du inte spelade jättemycket de första åren. Jag gissar att du fick anbud precis som många andra ungdomsspelare. Vad gjorde att du valde att stanna i AIK och Sverige?
Nej, men det var sista. Jag hade varit över i Twente med min familj och allt var egentligen klart. Jag skulle bara hem till Sverige och packa väskorna. Men då kom AIK med det här budet. Och jag kände väl att jag valde liksom tryggheten och att jag redan kände till klubben. Och att ta steget upp till A-laget skulle vara kanske lite enklare än att gå utomlands. Det är svårt att veta hur det hade gått. Men det är många som vänder hem också. Och jag kände väl där och då att det bästa för mig var att fortsätta i Sverige och försöka mig på A-lagsfotboll så snabbt som möjligt.
Hur tittar du tillbaka på det nu?
Nej, jag ångrar ingenting. Jag har fått otrolig erfarenhet av att i tidig ålder spela A-lagsfotboll. Fast jag inte spelade så mycket, men ändå träna med liksom vuxna män och vara med i det tempot. Har gjort väldigt mycket som har hjälpt mig än idag.
Det går ju inte, även om du får spela lite grann, lite inhopp, så går det ju trögare och trögare. Hur är det att gå från att vara hypad talang, jag menar, du blir intervjuad av svenska fans och liknande och liksom nästa stjärnskott, till att plötsligt börja glida mer utåt? Hur är det?
Där och då tog det på mig mentalt väldigt mycket. Det, som du säger, det var mycket skriverier, intervjuer och kameror hit och dit, även med blågula drömmar i landslaget. Så det var mycket kameror i tidig ålder och mycket uppmärksamhet och hype. Men sen så märkte man med tiden att det svalnade lite och man fick liksom se sig själv i spegeln och veta att liksom det är här jag är just nu. Och det är inte bara vad man har gjort som ska ta mig framåt, utan det är vad jag gör här och nu också. Så det var...
Vem tog du hjälp av? För det kan ju inte vara lätt när man är 16-17 år.
Det var min familj, först och främst. Min mamma och pappa har verkligen... jag växte upp med att vara alltid ödmjuk och kriga för din plats och du ska förtjäna det du har. Och det var väl de jag fick hjälp av. Sen såklart, det är inte så att min familj är jätte så här, inne i fotbollen, så det kommer ju mycket agenter och de har inte så jättebra koll heller på det. Det kommer många som ska hjälpa en och så. Så det var mycket folk som ville säga till om mycket och det var många man behövde lyssna på. Så ja.
Hur hanterar man det som så pass ung och ändå oerfaren?
Ja, hur hanterar man det? Nej, men Martin Mutumba är en del där. Pratar om sina erfarenheter. Och man tar del av lite liksom folk som har haft erfarenhet av det här. Men det var svårt, det var det.
Och, hur många agenter har du haft?
Hur många har jag haft? Jag skulle räkna till 3-4 stycken har jag haft. Ja, det skulle jag säga.
Vad har de betytt eller vad har de haft för effekt? Positiv eller negativ?
Både och. Men det är klart att det är lätt att vara agent när det går bra. Men jag har inte haft samma erfarenhet av agenter när det har gått tyngre. Då har jag märkt väldigt tidigt att men samtalen kanske inte kommer så mycket som när det går bra. Och den erfarenheten har jag haft. Vilket...
Hur är skillnaden? Alltså, de ringer inte dig. Kan du ringa dem, svara dem då när det går svagt för dig?
Jo, men både och. Och sen såklart, det är svårt att hitta någonting när det går dåligt. Men det är väl då man kanske behöver en agent där man kan prata och bolla med honom om olika saker. Men det var just därför jag också valde, när jag tog steget ner till Division 1, att sluta och inte ha någon agent.
Hur var AIK i det här läget?
Nej, men de ville ju förlänga efter de här 3 åren. Och när jag väl var 18 år ville de förlänga med 3 år. Så de hade ju alltid den här planen för mig och att jag skulle liksom få ta det här steget. Och att det var inte så många som var uppflyttade när de var 15 år. Så det är väldigt svårt för dem också att veta vad man ska göra med en så ung spelare. Vart ska han spela och så. Så de hade väl planen om med min utveckling när jag var 18 år och framåt. Och sen så var det mitt beslut att lämna.
Varför beslöt du dig för att gå från AIK trots ett erbjudande?
Nej, men jag kände väl att jag inte hade spelat. jag vill liksom inte efter de här 3 åren som jag kanske skulle få i kontraktet skulle känna efter de här 3 åren att jag har suttit på bänken i 6 år med massa utlåningar och så. Så jag kände att jag behövde ta ett nytt steg. Och det var inte bara jag själv utan det var ju agenten jag hade då tillsammans med min familj. Att det kanske var bättre att gå till BP, lite mindre klubb och få speltid. Och därför valde jag att lämna.
Och väl i BP så var du ju med om ett ras ner från Allsvenskan till Division 1.
Ja, nej, jag tog hissen ner Allsvenskan till Division 1. Ja, och det var också nytt i mitt liv. Jag hade alltid tillhört ett topplag som AIK var. Och nu kom jag till ett BP som åkte ut Allsvenskan och Superettan. Som också var helt nytt för mig. Och jag trodde aldrig det skulle hända. Att jag skulle hamna i Division 1. För mig som 18-åring så var det bara Allsvenskan och sen uppåt.
Hur förklarar man det för vänner, lagkamrater? För jag gissar att många av dem också, inte bara agenter, vill gärna hänga med på framgångsresan uppåt.
Precis. Nej, men det, vad ska man säga? Det går dåligt. Och det är bara att vara ärlig. Jag spelar inte här. Jag spelar inte. Varför? Nej, men det är tränarens beslut. Och såklart mina prestationer spelar in där också. Så jag har alltid varit ärlig med hur situationen ser ut. Det är lätt att skylla på tränare och sådär som man har haft. Varför de inte har spelat den. Men i slutändan är det jag själv. Och jag var kanske inte tillräckligt mogen. Och jag kanske hade huvudet om att ja, men jag ska vara Allsvenskan. Och bara ta steget uppåt. Men det var svårt. Det var mycket liksom, tränare och kader. Jag hade 3 tränare där på 3 år. Och det liksom aldrig klaffade riktigt.
Hur funderar du på din framtid som fotbollsspelare när du glidit neråt med BP?
Ja, nej, då fick man ta sig en riktig funderare. Jag hamnade i Division 1, spelade inte så mycket där då heller. Och min första tid i Nyköping låg vi typ näst sist efter halva säsongen. Och jag minns att jag satt i omklädningsrummet efter en match långt kvar efter med Samuel Kron som idag är i Halmstad. Och vi sa det att fan, vi kan spela i Division 2 om ett halvår. Och då kände jag verkligen att jag var långt, långt nere. Så det var väldigt tufft.
Vilka funderingar hade du på att lägga av?
Nej, jag hade inga funderingar på att lägga av. Jag älskar fotboll och ville verkligen visa mig för svenska folket. Det kändes som att jag liksom var borta och folk man pratar med idag när man pratar om fotboll så är det några som säger att de trodde jag hade slutat med fotboll för de hade ingen aning om vart jag var. Och det är liksom där kände jag att nej jag måste liksom ta tag i det här och verkligen göra det bättre för laget, inte åka ur först och främst och sen bara försöka prestera och ta mig uppåt till seriesystemet.
Hur kan man med ena foten i Division 2 tänka jag måste visa upp mig för svenska folket?
Nej, men det har väl med hunger och som jag har nämnt mina föräldrar att de först och främst och mina nära och kära har trott på mig och bara väntat på att liksom går det bra och du gör dina mål och kanske någon annan klubb ser dig så kommer det bara flyga. Och det var väl det som hjälpte mig, den motivationen som jag hade att försöka verkligen, min tid kommer komma snart.
Vad betyder det att komma från Stockholm?
Betyder väldigt mycket. Jag skulle säga det var nog det bästa beslutet jag kunde göra, att lämna Stockholm.
Varför?
Jag växte som person. Jag fick bo ensam, tvätta ensam, den här bekvämligheten att alltid ha liksom morsan där som lagar mat, farsan som har skjutsat en sen man var liten, vänner som alltid är där. Nu fick jag verkligen fokusera på mig själv och liksom göra allting. Jag växte som människa och bodde ensam när det var tufft och fick verkligen veta vilka som var där helt enkelt. För det var inte lika mycket samtal som när man spelade i AIK där alla ville vara och liksom gå på matcher och ville ha biljetter och sånt. Där fick jag verkligen se på...
Det var ingen som ville komma sig en Nyköpings
piss. Nej, det var absolut inte. Och då fick jag verkligen se vilka som var där för mig.
Ja, för jag läste ett citat där du sa själv att om man kom fram som hypad talang i de här stora klubbarna och inte lyckas slå sig in i A-laget som man tillhör, då ses man som en misslyckas talang. Mm. Kände du dig så?
Ja, men det gjorde jag lite grann. Det är klart att har man varit med i landslaget och så tidigt i ett A-lag så ser ju många en som en, ja, men misslyckad talang. Och det är väl det som jag säger i den intervjun, att det var känslan. Att många tänker, ja, men då har misslyckats. Men det många inte vet är att det finns andra vägar att ta sig fram också. Och det är väl det också som gav mig boost också, att många hade glömt bort mig. Och det var någonting som jag alltid tänkte, att jag vill verkligen visa vem jag är. Att jag har en talang och jag ville bara få ut det maximalt.
Vid vilket tillfälle känner du att det vänder?
Jag känner att det vänder på sommaren där, när vårsäsongen är slut. När jag, som jag sa, satt där i omklädningsrummet och vi fick med oss lite poäng. Jag gjorde lite mer mål och landade på 16 mål. Och då kände jag verkligen att, ja, men allt går in. Jag har fått det här, ja, men det är kul igen. Och jag får vara en ledande roll i ett lag igen. Det är kul att spela fotboll. Jag får göra mål och avgöra matcher. Och mina lagkamrater verkligen pushar mig. Och jag kände att det var det här jag behövde. Komma till en ny stad, nytt folk också som ser på mig som en, inte som en stjärna, men som en liksom bra spelare i Nyköping. Och fick en annan publik än Stockholmsfolket som har sett mig som den där unga talangen. Så jag fick en helt annan uppmärksamhet i Nyköping. Att få springa ut i den grönvita tröjan på klassiska anriken Domnarsvallen är en stor ära för mig. Köp ditt säsongskort och var med på resan tillsammans med oss. Tillsammans är vi IK Brage.
Du tar ju därefter klivet till Brage, ja. Superettan. Ja. Och vad betyder det?
Det betyder också mycket. I det stadiet så var jag i det mindsetet att nu bryr jag mig inte om vilken stad jag flyttar till. Får jag bara självförtroendet från ledningen och tränaren så går jag dit. Och jag hade varit efter den här säsongen i Nyköping i Brage och provtränat i 2 dagar. Sen fick jag inte ett samtal på 2 veckor. Och då får jag samtalet om att de hade valt en annan forward. Och då frågar de, vad ska jag göra nu? Och då svarar jag rakt och ärligt att jag är kvar. Jag har inte spelat fotboll på många år. Det här året har jag bara haft kul och spelat och gjort massa mål. Så jag kommer vara kvar här och spela. Och sen tar det ett halvår och de visar verkligen intresse igen och jag går dit.
Vad var känslan när du går till Brage trots att ett halvår, ja, efter de har ratat dig?
Nej, men det var Klebens Arempe. Först och främst, han var jättetydlig och ärlig mot mig att de hade valt en annan forward, men det är samma person som också ringer mig ett halvår senare och inte ber om ursäkt utan bara säger att jag har sett att du har utvecklats och det är det jag vill ha. De hade en lista på andra forwards, men de ville verkligen ha mig. Det kanske var också mindsetet jag hade, att jag ska vara kvar här nere och gnugga. Och det var det de ville ha. Och jag kom dit med samma hunger. Och de kände verkligen att det här var en spelare som verkligen ville visa igen på elitnivå.
Fanns det någon tvivel hos dig nu när du ändå skulle ta klivet, ja, upp igen? Håller jag på denna nivån?
Lite så, ska jag vara ärlig och säga. Det var lite så här, okej, det var superettan. Det är lite mer hype kring matcher, det tv-sänds, man fick den här allsvenska känslan igen efter så många år och bara okej, okay, det är på riktigt igen. Så det var väl lite så här, första matchen, wow, okej, okay, jag är tillbaka, fast det inte var allsvenska, men det kändes ändå så här, okej, okay, tillbaka på elitnivå, det är så här det är. När man går igenom matcher, det är lite mer så här, ja, men tränare går igenom laget på ett sätt som man känner igen och man möter spelare som kanske har spelat i allsvenskan som är i superettan. Så man började känna igen mycket av den här allsvenska grejen. Vilket också var lite nervöst i början, men också en känsla av att nu är jag närmare allsvenskan.
Känslan är ändå att om man blir utlånad att spela i BP, spela i, ja, Nyköping och Brage, att det inte är de största lönekuverten. Nej, nej. Vad levde du av?
Nej, men jag levde av pengarna jag fick från AIK. Har bott hemma och mina föräldrar har varit väldigt tydliga med att spara. Det är inte så att vi kommer från en rik familj, utan de har lärt mig att spara för framtiden. Och jag jobbade även i Nyköping, fick ett extra jobb. Och sen
Vad gjorde du då?
Då jobbade jag på en skola som elevassistent. Och tyckte det var jättekul. Det var också en erfarenhet för mig att göra något annat. Träffa andra människor med andra liksom, yrken och så.
Så jag växte med det också. Men sen i Brage så fick jag en högre lön och kunde leva på fotbollen igen. Vilket jag tyckte var skönt att bara fokusera på fotbollen. Så det var bara det. Och viljan att ta mig uppåt igen och kunna leva på fotbollen. Så det var Nyköping-tiden skulle jag säga hjälpte mig. För det, när jag väl hamnade i Brage så kände jag att jag vill inte tillbaka dit. Jag vill inte hamna där igen och jobba extra. Och det har hjälpt mig än idag. Även när jag tränar. Bara en så här vanlig träning. Jag känner liksom jag vill inte tillbaka dit. Och därför tar jag varje tillfälle, varje träning liksom som om det vore en match. För att jag vill inte hamna där igen.
Och i Brage så går det ju väldigt bra. Du gör mycket mål. Ni får kvala mot Kalmar till Allsvenskan. Yes. Det blir ju tyvärr ingenting. Men vad kände du efter den? Liksom när du hade lyckats även på den nivån och gjort mycket mål?
Nej, men då kände jag mig redo för Allsvenskan. Det hade känts från start 2019 att jag gjorde mycket, mycket, mycket mål. Och vi gjorde en bra säsong. Vi kvalade. Tyvärr så gick vi inte upp. Men jag kände att nu har jag verkligen bevisat mig i Superettan i 1,5 år. Och jag vill ta nästa steg. Det kändes liksom ja, jag är typ klar här. Vi kvalade och lyckades inte och började om på noll. Det är klart att man vill ta Brage uppåt. De har hjälpt mig och tog tillbaka mig till elitnivå. Men jag kände där och då att jag hade liksom gjort allt. Och kände att jag ville ta nästa steg.
Vad hade Kleber Sarenpää betytt för dig?
Jättemycket. Alltså det var en tränare som aldrig lät mig vila. Han hade tuffa träningar, tuffa säsong. Där han jobbade mycket med mentalitet och det var någonting jag fick lära mig och ingenting kommer gratis och bo i Borlänge också, det är liksom fotboll och träning, det är inget eller fotboll och hemmet liksom, det är ingenting annat som var, det var bara att jag var hemma och tränade, så han har betytt väldigt väldigt mycket och alltid pushat mig in i det sista.
Christian, välkommen till IFK Göteborg.
Tack så mycket.
Intrycken av din nya arbetsplats och nya arbetskamraterna?
Fantastiskt. Sen dag ett. Jag kände mig hemma direkt så det var fantastiskt.
Det blev ju IFK Göteborg som värvade i sommaren 2020. Yes. Hur gick dina tankar när du växade upp?
Jag var så lycklig. Jag minns när Ola i Brage, sportchefen, sa att det är klart. Jag tror jag satt i min bil och jag bara körde. Alltså jag bara åkte långt och sen parkerade jag och jag bara satt i bilen och ringde min familj. Och det var liksom ren lycka. Efter alla de här åren så ville en allsvensk klubb signa mig. Och en stor klubb som Göteborg också. Så det var...
Fanns det någon tanke med... Det finns ju en viss rivalitet mellan AIK och IFK Göteborg. Yes.
Jo, men det var så länge sedan jag hade varit i AIK och alla vet om min uppväxt och sådär. Men där och då, jag hade inte hört något från AIK. Jag var bara glad av att vara i Allsvenskan igen. Och det var väl det jag tänkte mest på. Jag tänkte inte på att det var rival. Jag tänkte bara på att det var ett allsvenskt lag som ville ha mig och att jag fick chansen att spela i Allsvenskan igen.
Vilka signaler fick du av dåvarande tränaren på Järsbagi?
Det var verkligen han som pushade och ville ha mig. Vi hade även snackat en del typ ett halvår innan, att han var intresserad av mig. Så det var han också som liksom pushade för att den här övergången skulle gå loss. Och det betydde väldigt mycket. Han var väldigt tydlig med att han ville ha mig.
Du var ju skadad lite när du kom dit. Så fick du lite knack i start. Och jag menar, Poja får ju sparken. Yeah. Hur är känslan att vara invärvad av en tränare som försvinner ganska kort därefter?
Jag tänkte bara nej. Jag ville verkligen spela och just för att det gick så tungt för dem under den perioden och det hade varit lite småsnack om just Poja, så ville jag verkligen, det enda jag ville var att leverera och rädda jobbet för att han verkligen hade krigat så mycket för att jag skulle komma dit. Så det var det jag ville göra, bevisa mig för Göteborg som klubb, för mig själv och även hjälpa så att det skulle vända. Så det var tungt att en person som ville ha mig där lämnade så kort därefter.
Det är ju omskrivet det som händer i matchen mot Kalmar. Du gör självmål och du har själv berättat om det i Göteborgsposten om att alla hot och din mamma blev mordhotad, uppringd. Vad gick genom huvudet när allt det skedde?
Det var... jag visste ju om misstaget. Och jag kommer hem. Nej, det är först i omklädningsrummet man får alla de här meddelandena. Man scrollar lite igenom, som man brukar göra efter match. Men just när det där, de där meddelandena kommer om mamma, och när man väl har pratat med henne, då tog det väldigt hårt. Då var fotbollen i andra hand. Jag kommer hem, jag pratar med Sana, som också tog hand om mig i Göteborg.
Tobias Sana blev
avgjort. Exakt. Storebror. Och han sa liksom, kom hem till mig och sov där. Men jag sa att det är lugnt. Så jag var hemma. Och då var verkligen fotbollen i andra hand. Så det var väldigt tungt. Och då vände den här. Och då kände jag bara att hela Göteborg som stad är emot mig. Och då blev jag bara arg. Och det var så här, jag gick till träningen arg. Matcherna, jag var arg. Så det var bara så här, ont cirkel. Och jag var mest arg bara och frustrerad.
Man undersökte ju en del av de här hoten, var ju svårt att spåra, ja. Det blev ingenting, lades ner.
Yes.
Hur upplevde du tiden efter i Göteborg? Kände du att du kunde röra dig fritt och så? Eller?
Nej, det gjorde jag inte. Jag gick ofta runt med luva, jag gick ofta runt med keps. Även fast jag inte var ute så mycket, det var mest när man handlade och sådär, annars var jag mycket hemma eller hos lagkamraterna. Men jag kände liksom att jag vill liksom inte, det är inte här jag vill vara. Jag kände mig inte hemma helt enkelt. Och jag var även ensam där. Och det kändes liksom inte... Nej, just efter den perioden så kändes det... Det kändes inte bra helt enkelt.
Hur uppträdde klubben?
Klubben uppträdde jättebra. Inga konstigheter. De backade mig och hjälpte mig verkligen. Och... Det är ingenting att säga till om. Det var verkligen...
För de gick ju även ut med ett meddelande att någon hade blivit utsatt för mordhot och rasism. Yes. Även om de inte namn gav dig. Yes. Så...
Det var jag själv som, när vi hade det här mötet efter, dagen efter Kalmar-matchen, sa att jag förstår att ni som klubb måste gå ut med det här. I och med att det är min arbetsgivare och det är det man ska göra. Men jag var väldigt tydlig med att nämn inte mitt namn.
Varför det?
För att klubben var en tuff sits. Och jag tänkte på laget och klubben. Och jag ville inte att det skulle ta fokus över den sista perioden vi hade om att säkra allsvensk kontrakt. Så det var det jag sa till klubben. Att nämn inte mitt namn. Blir det intervjuer efteråt, efter säsongen och vi har klarat kontraktet eller hur det blir, så kan jag ta det. Men här och nu, trots att jag kanske inte spelade så mycket och inte var så delaktig, så kände jag ändå att mot mina lagkamrater så ville jag inte att det skulle vara så mycket publicitet om mig, om det här, när fokuset var att klara kontraktet.
Det blev ju inte mycket speltid överhuvudtaget. Nej. Hur mycket påverkar den här händelsen?
Det påverkade mycket. Även fast det inte var publik så kände jag att fan, nästa år när jag är kvar så ska jag spela inför en publik som inte vill ha mig. Även fast det bara var några individer så såg jag det som alla supportrar. Och det påverkade väldigt mycket under den här perioden, och när vi gick på ledighet så kände jag själv när jag kom hem till Stockholm att jag vill inte gå tillbaka.
Christian K.K., välkommen till Sirius.
Tack så mycket.
Beskriv känslan just nu.
Fantastiskt, det är väldigt kul att vara här och se fram emot säsongen.
Jag får ju frånvara kamsigt, jag har fått mark av K.K. med sig här inne, så jag får stanna upp lite för att... Och den går i mål efter touchen. Christian K.K. kvitterar mot IFK Göteborg. Här kan det bli någonting nu. K.K. i mål! Då gör han sitt andra mål för kvällen, Christian K.K. Precis när vi pratar om att någonting måste hända för Sirius i offensivt straffområde. Då kommer kvitteringen.
Hur svårt var det att driva igenom en flytt?
Nej, men jag gick på känslor. Jag var väldigt tydlig med Pontus Warnerud som var sportchef där. Och han förstod mig och hade full förståelse för vad jag kände. Och det är klart att både de och jag hade velat att det hade gått bättre på planen, såklart. Men jag var väldigt tydlig med att för att jag ska kunna prestera så måste jag må bra. Och jag kände att går jag tillbaka så kommer jag inte må bra. Så snälla, försök hitta en lösning. Jag hade haft kontakt med Kleberg i Brage och jag sa det att även fast jag är i Allsvenskan, jag måste gå till en klubb där jag får glädje, och jag kände till Brage sen tidigare. Så jag brydde mig inte om vilken serie det var egentligen. Och de var ju superettan. Så jag kände bara att jag vill till ett ställe där jag får spela fotboll och inte bara fokusera på saker utanför.
Hur snabbt dök Sirius?
Alltså, det var väl att de hade haft intresse sedan innan. Och så fick de väl höra säkert om alla de här grejerna med Göteborg och så. Och ja, men frågade runt min agent och så hur pass nära det kan vara. Jag tror inte de flesta klubbarna visste om att, för jag hade ju 3 år kvar på kontraktet, så jag tror inte att någon liksom tänker att ja, men det går att lösa. Men med lite snack, jag vet inte exakt hur, så fick väl Sirius kontakten med mig och min agent, och vi pratade med Blåvitt om att lösa en affär, och det gick väldigt snabbt.
Vad har reaktionen varit sen du berättade om allt det här med mordhoten och det?
Nej, men det har varit att folk har velat veta sanningen. Och jag kände att jag var tvungen att berätta det från min synvinkel. För många kommer alltid försöka gissa sig på saker och så. Men jag kände att efter att jag berättade till Göteborgs-Posten, tror jag det var, så fick jag positiv feedback. Många som liksom, även fast man kanske visste, jag gjorde självmål och det var efter Kalmar-matchen. Det är ganska lätt att tänka att det var jag, men det var ändå kanske skönt för många att se att jag verkligen kunde prata ut om det. Och när vi mötte Göteborg här så hade fansen en fin banderoll där Tobias Sana, först ville jag inte gå dit. Jag kände bara, Sana sa till mina matcher att de har någonting för dig, och jag sa bara nej. Men när slutsignalen gick och jag verkligen såg vad de hade skrivit.
Vad hade de skrivit?
De hade skrivit förlåt Christian att vi inte backar dig mer. Och där och då kunde jag liksom inte tacka nej. Jag gick fram till dem, de applåderade, jag applåderade. Och det var liksom ett fint avslut. Och jag kände själv att jag kan inte gå runt och älta på det för länge heller. Någonstans måste man även förlåta. För det var bara ett par individer, det var inte alla Göteborgs supportrar. Så jag kände att jag gick dit och fick fina meddelanden och pratade med en del fans där också. Så det var liksom ett bra slut. Och ja, jag har inget mer att säga liksom om den tiden.
Det var ju förra hösten, förra våren gjorde du ju 2 mål på dem. Hur var det?
Oh, det var, jag minns när jag kom dit, det var mycket känslor. Man ville verkligen visa att, inte att de hade gjort fel, men att jag, det här är jag. Och det fick jag inte visa i Göteborg, men jag fick ändå visa det på den arenan. Att jag är kapabel till att kunna göra mål och fick visa mina kvaliteter. Så det var skönt för mig själv, det var det.
Hur mycket fanns liksom i att som en extra drivkraft att ungefär visa de jävlarna att jag...
Nej, men det är klart att det ger ju en extra drivkraft att man vill ju visa, och det gör ju en bättre. Fast kanske inte många andra supportrar tänker på det när de kanske säger saker till spelare. Jag tror man bara blir mer eldad av det. Och det gav ju en extra sån här, ja, men extra boost att verkligen vilja visa. Men det var inte åt hatsidan, utan det var mer att jag bara ville visa vem jag är för alla och för dem på plats.
Det blev ju seger i premiären mot Sundsvall. Vad kan Sirius göra 2022?
Sirius kan göra mycket. Det finns otrolig kvalitet i truppen. Vi har en bra grund där vi står på med Daniel Bäckström, som har varit här nu i 1 år, lika länge som jag. Och vi har fått in kvalitetsspelare, bredd på truppen, mycket konkurrens, och det får vi ut max av de flesta, helst alla, så tror jag nog att vi kan chocka många med vårt fina spel och försöka som lag försvara oss lite bättre och kanske inte släppa in lika mycket mål, för då vet vi att vi har kvaliteten där framme.
Man kan ju säga Sundsvall hemma är en match när ni ska ta 3 poäng. Ja. Hur jobbigt var det när ni låg under?
Nej, men det är klart att man vet att det är en premiärmatch. Nykomling också, som kanske har lite mer respekt för oss i början. Men när de väljer 1-0 så vet man ju såklart att de kommer ju ha lite skönare känsla. Nu vet de hur allsvenskan är. De kan vara lite sköna och spela lite kortpassningsspel och så. Och vi behöver jaga och ta tag i bollen. Så det är klart att när de gjorde 1-0 så var det tufft under en period, men det hjälpte nog oss också, tror jag. För då kände vi också att okej, nu är det verkligen allsvenskan. Vi måste ta tag i oss själva, måste vara mer noggranna i våran touch, i våra passningar.
Men vi kände ändå i halvtid att gör vi 1-0 så kommer tvåan komma. För vi kände ändå att individuellt så ska vi vara bättre.
Ni har ju en nykomling på idag, måndag också. Yes. Värnamo borta, vad är bilden av dem?
Jag har faktiskt ingen koll på Värnamo, men det är klart att man har snackat runt lite från spelare som har kommit till vårt lag som har mött Värnamo i Superettan och att det är ett spelande lag. Och jag såg även highlights från matchen mot Göteborg. Där de såg bra ut och jag tycker vi ska ha stor respekt för Värnamo. De kommer få spela hemma. Jag vet inte om det är första gången någonsin de är allsvenskan. Så det är klart att de kommer vara otroligt motiverade och verkligen taggade på att visa sina hemmasupportrar vilket lag det är och att de är redo att spela allsvenskan.
Ni möter ju mest lite mindre favorittippade lag här i början av säsongen. Är det ett plus eller är det lättare för er att möta topptippade lag?
Nej, alltså i slutändan handlar det om att ta så många poäng som möjligt. Sen så kan det också vara svårare att möta nykomlingar för att man har inte lika bra koll på dem som om man skulle möta ett Malmö eller Djurgården, för då vet man oftast från förra året hur de spelade och då har man lite bättre koll. Nu blir det lite, inte gambling, men man har lite svårare koll på hur de spelar, vilka spelare de har och hur de rör sig och så. Så det kan vara svårt också, men till vår fördel så kan det väl vara att vi har varit i Allsvenskan ett par år och att de kanske känner den här allsvenska nervositeten som vi kan ta del av.
Hur upplever du Daniel Bäckström och hans unga och engagerade tränarteam?
Det är en hunger skulle jag säga. Och det smittar av sig. Det är liksom det är en skön trupp, skönt gäng, men som verkligen pushar. Och han har verkligen en bra energi. Det kan vara allt ifrån när vi är här inne och liksom pratar om matchen någon gånger. Han kan visa klipp på så här, motivationsklipp. Typ på basket, Michael Jordan till exempel. Och vi kan ha så här små grupper där vi... Han är alltid så här jätteengagerad. Och
kan det bli för mycket?
Tycker jag inte. Det tycker jag inte. Det är, i träning också, han pushar den. Och liksom, är det 5 avslut när vi har en övning så ska det vara 5 mål. Och han verkligen pushar dig och du vill verkligen också driva dig själv till max. Så jag tycker absolut inte det är för mycket. Det har bara hjälpt mig och jag ligger liksom alltid, aldrig på en lägre växel utan jag försöker alltid ligga så högt upp som möjligt.
Hur upplever du den spelidé de har och hur de på något sätt gör med Sirius under den tid de varit här?
Nej, men jag tycker det är utvecklande i och med att vi vill passa bollen väldigt mycket. Och jag tycker själv att det är skönt att vara ett lag som vill ha boll. Jag känner att är man i ett bollhållande lag så kanske chansen är större att skapa någonting. För det är vi som har bollen och kontroll oftast. Så jag tycker det är väldigt kul att vara här. Och de spelare man har plockat in är ju liksom, som jag kallar det, bollare. Spelare som vill ha mycket boll. Som jag själv också. Även fast jag håller mig där uppe och när det luktar målchans. Så nej, jag gillar sättet vi spelar på. Det är väldigt kul och man hör runt omkring i landet att det är kul att titta på våran fotboll och det ger också liksom en extra det är en skön känsla att visa att vi kan spela fin fotboll även mot de bra lagen.
De tillhör en ny generation tränare på något sätt, mycket statistik, mycket sådana saker. Hur upplever du alla de här delarna av fotbollen?
Nej, men jag har själv inte så mycket för statistik, men det är alltid intressant att se såklart. Kanske löpmetrar, touch på bollen, vunna dueller. Det är liksom 2022, det är ett nytänk här i Sirius. Och det är också det är kul man får lära sig. Och nej, jag ser det bara positivt. Jag gillar att lära mig nya saker och det här är också något nytt för mig.
Om du ska bli allsvensk skyttekung, var hamnar Sirius?
Jag hade väl sexa på det där tipset som jag själv skrev. Men jag skulle säga över halvan. Hade vi gjort något mer mål, kanske släppt in något mer eller något färre, så hade vi nog slutat några placeringar över. Så jag ser absolut potentialen på att sluta på övre halvan.
Är du kvar här 2023?
Det är jag. Jag har kontrakt här. Så jag är inställd på att fullfölja mitt kontrakt.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack själv.
Podden är klippt och producerad av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, tankar, idéer, önskemål. Ja, vad det än nu må vara, så är det enklaste sättet att nå oss är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund i ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.